Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 106 av podden Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig idag har jag Jörgen Pettersson.
Hej.
Hej. Och så har jag även Mikael Nordberg från Ömsen. Välkommen hit.
Ja, men tack.
Du hittar.
Jo, men med vissa problem. Men nu sitter jag här.
Nu sitter du här, ja.
Det finns någon som kallar dig för Marika, men det är inte så många, va?
Det är ganska få. Jag heter Mika från barnsben hemma.
Vem hittar på det? Något syskon som inte kunde uttala namnet, eller?
Troligen min bror som heter Daniel, som jag kallar Kotte.
Okay.
Och så blev det Mika.
Så ni hade en grej där. Om du kallar mig för Mika så kallar jag dig för Kotte.
Ja,
man är mer nyfiken på hur Kotte fick sitt namn, men det är en annan podd kanske.
Jag tror att det är en annan podd.
Ja. Vem är du? Vad jobbar du med?
Jag är HR-specialist. Jobbar på Ömsen som sagt sedan 3,5 år tillbaka. Har jobbat med personalfrågor hela mitt liv.
Mm.
Utbildad personalvetare från Uppsala universitet. Och sen har jag jobbat inom rederi framförallt i 15 år.
Nu lär jag ganska stort här.
Vad fascinerar dig med just det? Varför började du plugga det?
Bra fråga. Det enda jag visste att jag inte ville göra var att jobba inom vården. Men sen på något vis så tangerar ju personal.
Det är ju vård.
Ja, det är ju det. Men man slipper ju den där sjukhusbiten. Folk kan ju bli sjuka, men man behöver ju inte vara med så mycket på det.
Men du, innan vi går in på mer i detalj vad du jobbar med. När du valde att gå in på den här delen, så det var för 15 år sedan. Det är obegripligt, för du ser alldeles för ung ut för det. Men i vart fall så var det inte jättevanligt då, var det det? Det där är någonting som jag har uppfattningen att har utvecklats ganska mycket över tid.
Jo, men så är det nog. Det var inte jättevanligt alls då. Nu är det däremot supervanligt. Och många unga söker. Jag tycker bara på de senaste åren märker man det också. De som söker till Ömsen, så är det många fler som söker till HR än tidigare.
Så vi har att göra med en veteran i HR-sammanhang, Fredrik.
Spännande. Ja, vi ska ju prata mycket så här, HR och arbetsplatser och distansjobb och allt möjligt annat. Ömsens nya kontor idag. Men det kommer vi till lite sen. Först tänkte jag vara lite artig och fråga, hur har er vecka varit? Sen säger jag, den gångna veckan. Den här veckan har jag bara börjat. Men har ni haft det bra? Det är ju så i fredags, Jörgen. Så.
Det här blir komplext nu. För den här blir ju att nu spelar vi in lite tidigare än vanligt.
Ja, vi spelar in på måndag och det här släpps på fredag.
Men jag fann visst nöje i att se att Tyskland inte vann mot Spanien i fotbolls-VM, mm, fast jag bojkottar det.
Jag borde kanske egentligen fråga, hur kommer er vecka att bli?
Det här blir ett time warp.
Hur blev er vecka så här? När vi sänder det här på fredag. Blev det en bra vecka? Jörgen stirrar ut i rymden här nu och funderar. Han har helt...
När jag väntar på att Mikael ska säga något smart.
Något smart, ja.
Hade du en bra helg?
Jag hade en bra helg. Det var lilla jul och det var julmarknad och allt.
Ja.
Så att.
Ja, jag var där. Det var mycket folk, om vi säger så.
Ja, fast jag var ju smart och åkte till Eckerö på söndagen istället.
Jaha, okej.
Okay.
Ja. Ja, jag var inte så smart då. Det var ungefär 900 000 människor där i Kastelholm, kan jag meddela. Ja. Jag frågar för att jag har haft en jättebra vecka. Vill ni veta varför?
Ja, okej okay då.
Jag har äntligen fått fisk igen.
Hade lossa i
nu
Ivar Skärfjärden.
Har fisken gått in i Ivar Skärfjärden. Och jag har gjort empiriska undersökningar på det här. Allt som har med fiske att göra i år är väldigt förskjutet. Fiskarna beter sig som att det vore oktober nu, fast vi nästan är i december. Och så där har det varit alla år. Ja, tänk på det.
Så vi ligger 2 månader efter.
Mm, så det är egentligen oktober nu i fiskvärlden. Ja.
Det där är en spaning. Blev ni inte lite försenade med Ömsens nybygge också?
Jo, det blev väl en liten förskjutning där.
Med pandemier och grejer.
Jo, alltså det var det egentligen som var främsta anledningen. Att bygga under pandemin var ju ganska utmanande. Förutom att byggarna själva ska hålla sig friska på benen, så är det ju material som var jättesvårt att få tag på. Så att det har varit jättelånga leveranser och vi väntar fortfarande på en del saker.
Mm-hmm.
För det som vi ska prata om, men det ska väl Fredrik redogöra om för det?
Ja, så är det.
Så är att Ömsen numera har byggt ett helt nytt hus i stan. Som är snyggt dessutom, för det var ett nytt kontorshus.
Eller hur?
Mm. Tänkte vi ska börja dock med en annan grej. Jag är lite insnöad på Kina. Jag har varit där länge. Nyheterna idag domineras av att det är protester i Kina. Det hör man ju inte om varje dag. Följer ni med om det här? Vad tänker ni?
Jo, jag har sett på nyheterna och tänker att jag förstår dem. För de ligger, alltså, om man ser hur resten av världen försöker ta sig vidare förbi pandemin.
Ja, så då är de inlåsta i sitt lägenhetskomplex och har varit där liksom i över 100 dagar. Sådär. De får inte lämna någonting. De måste testa sig varje dag och sådär. Det som har lite så här fått bägaren att rinna över, det är att de har fattat till slut att resten av världen har lagt det här bakom sig. De har fått sett bilder från fotbolls-VM där folk sitter utan masker. Bara, va?
Ja, det ska bli intressant att se om 10 år när alla forskningar på hur vi löste det här och hur det gick.
Ja. Ja, det blir spännande att se vad som händer i Kina. Det var, speciellt ungdomarna har ju så här, det är dåligt med jobb och så där. Kina är för unga människor och sen får de inte gå ut och så ser de att alla andra har det bättre. Så att,
De går mot en helt klart ny proteststorm där. Det går inte att undvika längre. De har tagit det för långt.
Ja. Ja, sen när presidenten Xi hade sitt toppmöte, då träffade han ju, var det Biden, utan mask också. Så där, det var lite vågat. Men. Ja, får vi hålla ögonen på. Då ska vi prata lite arbetsplatser och ömsen. Tänkte så här, ni flyttade in i det nya kontoret, när var det? Hur länge sedan var det? Det var bara någon månad sedan.
Ja, i september.
I september, okej. Hur... Om man tar den här stora bilden. Nu har ju ni chansen att skapa liksom en bra arbetsplats som man vill ha den. Det vill säga, nu får vi göra som vi vill för att få folk att trivas och sådär. Hur tänkte ni då och hur gjorde ni för att skapa den här?
Ja, alltså den här processen har ju varit ganska lång. Det planerades ju långt före jag började på Ömsen. 2015 var väl, tror jag, ritningarna i princip klara hur det skulle se ut. Och då hade man också bestämt att man skulle renovera, inte riva och inte bygga nytt, utan renovera det som vi hade. Och man har alltid varit jättemån om personalen, så att man tänkte ju verkligen utifrån hur vill personalen ha det. Och jag tycker att nu när vi har flyttat in då, efter pandemin och krig och allt vad vi nu har, och saker och ting ändrar på arbetsmarknaden, så tycker jag ändå att det här kontoret blev jättebra. Och är anpassat för det som vi vill jobba framåt också.
Fick ni ändra liksom under resans gång där? Sådär?
Egentligen inte så speciellt mycket.
Nej, okay.
När ritningarna är satta och bygglov är inlämnat så är det ganska begränsat vad du kan göra.
Ja, man kan göra vad som helst, men det kan bli dyrt att börja ändra sig sådär.
Hur tänkte ni? Tänkte ni kontorslandskap eller tänkte ni egna rum?
Vi tänkte egna rum. Det finns ju mycket olika forskning och teorier om vad som är bättre eller sämre. Men om man nu ser, och det är också beroende på verksamheten hos oss då, som försäkringsbolag, så tycker vi att det var viktigt att man har egna rum där man kan stänga dörren. Och det har att göra med att dels har vi ganska komplexa arbetsuppgifter. Man bör kunna sitta och koncentrera sig. Och sen har vi ju framförallt mycket sekretessbelagda uppgifter som vi vill ha då, att endast den som har behörighet så ska ju se dem och hantera dem.
Det där, jag pratade om det där i helgen faktiskt med en annan. Det finns ju många arbetsplatser där man en del av dagen så sitter man och jobbar framför en dator och gör saker som, där behöver man inte egentligen ha ett eget kontor. Men sen under vissa delar av dagen då har du kanske ett möte med en kund eller någonting och då behöver du kunna stänga in det. Vissa gör ju så att de har öppna kontorslandskap och sen ja, men typ så här små hytter eller så där, som man går in i och pratar med någon och sådär. Ni funderar aldrig på det?
Nu var jag egentligen inte med då i den planeringsfasen. Nej. Men jag tror faktiskt inte. Ömsen är ju också ett gammalt bolag med gamla traditioner och så här. Så att jag tänker att man kanske inte alltid har varit först på bollen och testa saker. Men däremot som sagt alltid tänkt vad passar våra människor.
Ja. Ömsen är inte de som bygger en sån där boll som Paff gjorde mitt i sitt kontor. Man är inte riktigt så.
Ja, fast kanske vi blir dem.
Ja, men det tar ett tag.
Ja.
Jag har varit med och byggt om en arbetsplats och då gick vi in för kontorslandskap istället för egna rum. Och jag tyckte på den tiden att det var ett bra förslag och en bra idé. Men sen efter att ha jobbat i det så tycker jag inte längre det.
Vilket kontorslandskap var det här? Alltså? Är det,
ett i centrala Mariehamn.
På Strandgatan?
Ungefär.
16?
Typ. det blev faktiskt inget bra. Jag tycker inte att det blev en bra arbetsmiljö när alla sitter i samma rum och man ska försöka rätt ofta hantera rätt känsliga frågor. Jag är ingen vän av det där längre. Och där har jag ändrat mig. Alltså jag tyckte från början att det skulle vara en klok idé att alla hör allting. Efteråt så tycker jag inte. Så man förändras ju också allt
eftersom. Det här tycker jag är så knivigt. För att när man sitter i ett öppet kontorslandskap. Jag har jobbat ett sånt 11 år och sånt. Och det finns fördelar med det, men sen blir man så där, nej, man får aldrig arbeta i fred, och det är alla massa nackdelar. Och sen nu då, så sitter jag i ett stort eget kontor, och då kan det vara, jäklar vad tråkigt det här var. Så det är så här, hur man än gör så är det så här, alltid någon nackdel.
Men så är det nog, men jag tror att alla yrken som förutsätter någon form av koncentration ibland, så blir det inte så bra med öppna landskap. Det är åtminstone vad jag, måste man ju få vara gammaldags ändå.
Men hur löser man det här problemet då? Att man inte, folk ska få tråkigt, att man ska träffas och prata med varandra och inte sitta inlåsta på kontoren. För inga arbetsplats vill ha en situation där man kommer på jobb och så stänger man in sig och så går man hem när dagen är klar och så har man inte träffat på någon. Hur löser man det liksom?
Det är då HR kommer in.
Ja, precis.
Då kommer vänta nu.
Ja, men för det första så har vi inte stängda dörrar heller, annat än när man har, alltså pratar högt känsliga uppgifter så att säga. Vi har kontorsdörrarna öppna. Men vi har också väldigt mycket sociala ytor inbyggda i det här nya kontoret. Okay. Och det är där det händer.
Ah, ja. Men det är inte så här pingisbord och sånt som man, utan med,
ja, det finns väl ett pingisbord. Det finns ett pingisbord som jag inte vet vad det är just nu, men det kommer okay. säkert fram igen. Det har varit tidigare på en sån här plats som inte är klarbyggd nu då.
Oh, jag har svårt att tänka mig så här skadereglerare köra en pingismatch på kafferasten.
Jag inte vet man. Jag tänker att det är ungefär som rökrutan på fester. Det är där som allting alla brukar gå ut.
Ja, jag feströker ju inte alltså. Jag går inte på fest heller.
Men det är som köksfesten, det är också bästa festen.
Ja, ja. Exakt. Var samlas folk hos er då? Är det vid kaffeautomaten? Eller?
Ja, det är kaffeautomaten. Vi har ju personalmatsal också. Mm. Så att där träffas man ju. Ja.
Men du sa, vi har öppna dörrar. Vad händer om någon stänger sin dörr? Då kommer du knacka på och säga så här, vi har öppna dörrar.
Absolut. Nej, men jag tänker att det är väldigt få som, alltså man stänger dörren av en anledning. Det är nog bara blivit så.
Ja.
Man stänger inte in sig. För att man vill stänga ut kollegorna, utan då är det någon anledning.
Jaha, okej. Okay. Jag stänger nog in mig för att stänga kollegorna. Om vi ska sitta ihop, Jörgen.
Men du är inte särskilt kundtillvänd på samma sätt som man ibland måste vara om man jobbar i en dagligvaruhandel eller på ett försäkringsbolag. Ni måste ju ständigt öppna för folk.
Ja, åtminstone de som jobbar. Vi har ju jättemycket personal som aldrig träffar kunden. Men vi har ju också mycket personal som förstås träffar kunder.
Mm. Men som HR-människor då, vilka utrymmen hos er ser du att de här är till för att folk ska må bra helt enkelt och det ska utbytas bra idéer och allt det där?
Ja, alltså vi har ju förstås matsalen och den där kaffehörnan som man samlas. Men sen har vi på varje avdelning också faktiskt kaffehörnor.
Okay.
Alltså så här små grupper där man kan sitta och ta en kaffe om man vill för all del. Men det är liksom inne på avdelningar, men då möts man där. Det kan vara stående bord och det kan vara sittande. Alltså det är lite olika på olika avdelningar.
Man vill få till så här spontana kaffemöten och sådär. Det ser man här, det verkar ganska mysigt när man går runt i det här huset.
På posten där du sitter.
Ja. Ja, och man pratar alltid om, i oavsett vilken arbetsplats man pratar om, så pratar man hur äckligt kaffe är.
Och eller? Sen har jag lagt märke till att där en soffgrupp finns, där sitter folk och umgås. Och det är bra.
Ja.
Har ni soffgrupper?
Ja, vi har soffgrupper. Det finns faktiskt på varje avdelning också en liten soffa. Men sen just där i matsalen där var det större soffgrupp är ju också bredvid kaffeautomaten. Så det är ju perfekt, där samlas alla. För det märkte vi nu när vi flyttade in att det finns ju kaffebryggare på varje våning. Men folk dras ner till matsalen. Och det är ju en bra sak.
Mm.
För då träffar man ju de här människorna som man kanske inte egentligen har direkt att göra med jobbet.
Mm.
Och kan byta lite idéer.
Mm. Finns det här, alltså i det gamla Ömsenhuset, och nu måste jag vara försiktig här för jag har så dåligt lokalsinne, jag kommer inte ihåg hur saker ser ut, men det fanns väl något gammalt gubbdagis högst upp där tidigare, eller? Ja, men du skrattar, det var väl det.
Det legendariska, sådär, det var inte ett så kallat gubbdagis, det var ett
det var liksom så här, om man slår upp gubbdagis på Wikipedia så får man upp det. Det var så här biljardbord och någon bastu kanske.
Vi pratade om vår representationsvåning.
Ja, alltså, därför förvaltningsrådet hade sina möten.
Alltså gubbdagis.
Finns det kvar? Är det orört?
Nej, det är faktiskt inte helt klart heller renoverat. Okay. Men det har ändrat helt. Aha. Användning kan man säga.
Okej, vad skulle det bli där då?
När vi gjorde uppritningarna och då har vi också nu byggt till egentligen ett mellanhus på det gamla för att slå upp det med det som fanns på Köpmansgatan 4. Och då uppstod ett ganska stort utrymme där som kunde nyttjas till någonting. Inte till arbetsplatser fick det användas. Det har att göra med hur det någon byggnads ordning.
Ni får göra vad ni vill här, bara man inte jobbar. Liksom.
Precis, ja. Det är ju jättebra.
Ja.
Så då tänkte jag, då frågar vi personalen, då hakar de på direkt. Så, men det gjorde vi, och det kom ju många förslag både på pingisbord och VR-lounger och vad det nu kom för förslag. Men absolut flest förslag kom det på gym. Jaha. Folk ville träna.
Okej. Okay. Folk är så duktiga nu för det.
Folk ville ha bort bastun.
Jaha. Ja.
Det fanns någon enstaka som ville ha bastun kvar, men nästan alla andra ville ha bort det.
Mm.
Så bastun är borta.
Mm.
Är det för att de verkligen hellre vill träna än bada bastu, eller är det för att de tror att det är klokare att man säger att man vill hellre träna än bada bastu?
Nej, faktiskt. Jag tror vår personal, de är jättehurtiga och duktiga och noga med sin hälsa. Så de vill faktiskt träna. Och ärligt talat är det ju så att hur många har inte bastu hemma och så badar de en gång i året?
Vi?
Alltså en bastu på en arbetsplats. De är ju numera inte jätteväl använda. Man har väl bastu hemma som man sådär. Det är ett tecken i tiden där man vill träna hellre än något annat.
Nej, men jag tänkt mera så här, alltså för alla pratar om den nya friskvårdsgenerationen som tar bättre hand om sig, de dricker mindre, de röker mindre, de rör på sig mer och sådär här. Och ibland så tänker jag att är det på riktigt, eller är det, för det vore ju fantastiskt om det är på riktigt. Eller är det någonting som man säger för att man tycker att det skulle borde vara så? Ungefär som när folk svarar på enkäter, så svarar man hellre så som man tycker att det skulle borde vara än hur det är.
Nej, men jag tror faktiskt att folk har ju insett att man ju blir friskare och mår bättre. Så man gör någonting. Det betyder ju inte att alla behöver vara helt träningsfreaks, utan det handlar ju lite om att ta hand om sig i vardagen. Och det är det som är tanken med det här gymmet egentligen också, att inte rikta in oss på de som vill vara superfit, utan de går ju på andra gym. Vi har jättebra lokala gym på Åland, och det är inte de vi vill åt, så att säga. Utan det är alla de här som känner att de vill göra någonting, de har ont lite här och där, men de vill inte vara på publika gym. Mm. Så det är det vi erbjuder egentligen.
Så en lägre tröskel för dem.
Exakt.
Ja.
Och igen, får man ju gemenskapen där också, om du bara är där med lite kollegor.
Jag tror nog det är på riktigt. Jag känner mig själv det, att de flesta av oss jobbar ju ganska stillasittande ändå. Om man inte rör på sig då, det känns ingen nice efter ett tag. Sådär.
Nej, och vi har nu kört igång det där gymmet då för ungefär, ja, i oktober var det. Och det är hittills nu ganska kort tid, om några veckor, men det är väl använt. Det är dagligen många som är dit.
Mm. Ja. Tränar du själv?
En gång ingen gång, sa min sambo.
Va?
Så vi återkommer.
Återkommer i frågan. Ja.
Men alla tusen mila färder börjar med ett steg, som de säger i Kina.
Ja.
Exakt.
Ja. Du skickar någonting roligt här inför podden. Ni skrev att ni har ett må bra verktyg som heter, ja, vad heter det?
Koko. Det är det som är det roliga. Bara det gör ju att det blir roligt.
Man mår lite bra bara att höra namnet.
Exakt.
Okej, vad är det här för någonting?
Ja, det låter lite knasigt. Det tyckte jag också första gången jag fick tips om det. Alltså det är en välmående tjänst, kan man säga. En app som handlar om att ta mikropauser under arbetsdagen. Och det är 2-3 minuters pauser. Då säger den en liten fågel koko i din dator. Och då kommer det upp en video och så gör du de där övningarna. Och det tar 2-3 minuter.
Alltså gång. Någon sorts yoga, fysiska sträcka på dig.
Precis, det är lätt jumpa-pass, kan man säga. Det kan vara yoga också, det kan vara finns olika inriktningar på det där.
Det finns det här Paolo Roberti inriktning. Han får man inte prata om nu, men styrka. Jag gör liksom 100 burpees.
Ja, nej, kanske inte riktigt på den nivån.
Okay.
Men det är alltså egentligen att röra på dig, upp och hoppa. Och kanske lite få paus i hjärnan framförallt.
Men kanske du sa det, hur ofta kommer den aviseringen? Kan man ställa in det?
Du kan ju ställa in det själv, precis hur du gör. Och vilka tider det ska komma.
Men du som är HR-människa, hur länge ska man jobba i ett streck innan man tar en mikropaus? Det här tycker jag är intressant.
Du frågar fel person.
Nej, men...
Men jag kan säga så här, ett antal mikropauser under dagen så köper du mycket mera ork och lust till kvällen med den andra delen av ditt liv, med familj och vänner. Att det finns mycket forskning som visar på det, att det är förvånansvärt att så lite paus gör effekt. Och det märker jag själv när jag testade det här ett tag nu, att den där lilla, lilla korta pausen så gör jättemycket för hur du känner dig.
Mm.
Ni borde testa.
Jag tror, om man känner Jörgen rätt och mig själv rätt, vårt problem kanske är att vi tar för många mikropauser. eller?
Jag skulle säga att man har ju svart bälte i pauser.
Mikropauser.
Ni behöver göra något vettigt i pausen också.
Det är därför vi inte kan jobba hemifrån. Då, är det så här, då hittar man ju alltid på grejer och tar lite mikropaus på. Men visst måste man sätta igång diskmaskinen nu och sådär.
Men jag ser en spaning här, ja. Fredrik, som jag tycker är intressant. För du har alltid pratat om deep work,
ja.
Som det som är nyckeln till framgång. När man sätter sig ner och flåjobbar i 2 eller 3 timmar. För då får man egentligen undan 10 timmars jobb om man har lite ordning med sig. Det här är motsatsen till deep work egentligen, för du blir avbruten med jämna mellanrum för att du inte ska deep work.
Ja, det kan nog vara, för orsaken till att jag frågar är att det finns olika skolor eller så här hypoteser om hur länge ska man jobba i deep work i ett sträck. Och man brukar säga 90 minuter är ganska så här optimalt. Sen ska man ta en kort mikropaus, brukar det vara. Längre än, om man jobbar längre än så, då brukar det bli så här avtagande marginalnytt, att man blir liksom för trött sen och sådär.
Så. Brukar ni ägna er åt deep work på ömsen?
Ja. Och där har vi många som jobbar. Alltså det var väl en av fördelarna med distansjobbet, tyckte många. Att man då kunde syssla med det hemma. Det är ju mycket lättare att sitta hemma och man blir aldrig störd. Men förstås, det finns ju en risk i det också. Då, att då går man ju långt över de där 90 minuterna. Plötsligt har du suttit där i 7 timmar. Och då hade det ju varit bra med lite koko. Faktiskt.
Håller med om det. Jag tror på det här koko. Jag tror på det på riktigt. För jag hör till dem som kan sätta mig ner just på det där långa sättet och helt kokona och sen bara. Och då tror jag att det skulle vara klokt. Även på resultatet i det man gör skulle antagligen bli bättre om man skulle ha.
Sen är det väl fysiskt också. Min träningsklocka som jag inte har på mig idag, den varnar om jag sitter stilla för länge. För det är ju dåligt för hälsan, alltså den fysiska hälsan också. Om man vet, man måste få igång blodomloppet och sådär. Så.
Ja, som finska arbetshälsoinstitutet har faktiskt gjort en studie på koko på vad det Nokia och ett annat finskt försäkringsbolag,
ja.
För att se effekterna av det. Och där såg man just att det var en större, liksom, någon större arbetsglädje, minskad sjukskrivning, ökad produktivitet.
Mm.
Så man ser ju att det händer någonting.
Mm.
Frågan måste ställas dock, är det ingen som får i nerverna på den där när den kokoar?
Ja.
Men man gör den då.
Men man ställer ju in själv, vill man inte att den kokoar så gör den inte.
Mm.
Så det är helt frivilligt. Och man kan också ignorera den. Det är ju inte så att man heller på ett möte ställer sig upp och kokoar.
Det där är faktiskt så knäppt så det kan vara smart.
Ja.
Eller man ställer sig upp och kokoar, det låter. Ja. Det låter roligt.
Ja, men vi har många som är jätteivriga med det och tycker att det är superbra.
Alltså, nu, jag, innan vi börjar här så står ni och pratar med, jag håller på med något annat. Har ni någon skylt ovanför dörren med något budskap? Likt som i Dantes Inferno där det står när man går in i helvetet. Överge allt hopp, ni som går in här och så vidare.
Fast motsatsen då.
Fast motsatsen, va? Jag hörde aldrig vad ni sa.
Här måste man tillägga att Fredrik ägnar sig åt dödsmetall på fritiden. Och det skapar effekter.
Men Dante är ju fin litteratur. Det är ju,
Dante var dödsmetallens fader.
Ja, han uppfann även italienska språket. Det var ganska bra gjort. Ja. Mm. Nej, men vad står det där? Inte överge allt hopp utan någonting annat.
Här går världens bästa personal in.
Jaha.
Står det på dörren till personalingången,
okay.
Som finns på innergården,
ja.
Med ett litet hjärta.
Jag gillar det. Jag tycker det är fint gjort. Alltså. Ja.
Det är jättefint. Och det var faktiskt en idé från en medarbetare som hade sett det på ett ställe som han hade besökt. Så såg han en skylt på en personalingång, så vi gjorde en liten egen variant på det.
Jag ska gissa att det var en hon som kom på det där, men du sa han.
Det var en han.
Ja, vad trevligt. Står det, här går världens bästa personal ut också?
Nej. Det är väl nästa då.
Tar det där steget längre. Här är världens bästa personal på toa. Så.
men jag tycker om man gör en bredare spaning på det där, så är det en kommunikation som är fin, eftersom ord gör skillnad. Och när du ser dem så blir du lite gladare. Om du inte skulle ha sett dem så skulle du inte bli gladare. Sen kommer du så småningom att inte se det längre, för du blir van vid det. Men jag tycker det är ett fint sätt, för det skapar en samhörighet direkt från början. Jag tycker man ska ha mera sådana här. Ibland floskler, för floskler är inte bara oviktiga. Jag tycker att floskler kan vara riktigt fina mellan varven.
Mm. Det har vi märkt, Jörgen.
Ja, men det är ett bra sätt om det. När någonting går riktigt på tok så kan det vara bra att ha en floskel att ta till.
Ja, ja.
Men överlag att ha en positiv anda, alltså man uttrycker sig uppskattande till andra, är väl jättebra. Fast det kan kännas lite ibland mycket med tack och till allting. Men det är en jättepositiv känsla som det byggs. Att man uppskattar det den kollegan gör.
Internationellt sett så brukar amerikaner alltid vara översvallande hjärtliga och de känns jätteytliga. Men jag föredrar en sån 100 gånger framför dessa dystra britter som ignorerar allt vad folk gör. Mm. Hellre påklistrad glädje än butterhet.
Om britterna är dystra, vad tänker du om oss i Norden?
Jag tog dem här för att inte ställa till med någonting.
Vi som uppfann dödsmetallen här uppe. Vilket är helt rimligt. Jaha, jag får lite så här mina fördomar om ömsen utmanar. Jag tror att ni var ett gäng, alltså sådär. Satt och räknade för sig som matematik och hade lite tråkigt. Men alltså, har ni skoj på jobb och mår ni bra och sådär? Det verkar ju så, eller?
Jag är jätteskoj, men jag tänkte ju lite samma. Jag kommer ju från rederibranschen som är ganska rolig faktiskt. Och hade aldrig tänkt så mycket om försäkringar tidigare. Och jag hör ofta det så här försäkringsbolag att det låter lite tråkigt.
Ja, men det gör ju det.
Det är ju jätteroligt.
Okay.
Vi jobbar ju jättemycket med utveckling.
Mäter ni så här hur folk mår? Och man, alltså sjukdagar eller frisk närvaro mäter ju alla. Så har ni andra undersökningar också så här som kollar att folk är nöjda och glada? Och så där?
Ja, vi har en medarbetarundersökning som egentligen är som en pulsmätning som vi gör många gånger i år. Vi gör den kanske 8-10 gånger. Den heter M. Frankly.
Och så är det 8-10 gånger i år?
Ja, vi gör det mer som pulsmätningar. Okay. Det är inte så här stor mastodonter. Nej. Du svarar på 150 frågor och så analyserar vi dem i 2 månader. Och
som
sen
man gör
vart
tredje år typ.
Och så. Ja, och så berättar man hur det var för ett halvår sedan.
Mm. Ja, just det. Ja.
Utan den här är en som vi gör då många gånger i år och då är det istället kort, det kanske är 10 frågor. Så ser vi egentligen, ta pulsen, vad är det nu? Är det någonting nu vi borde uppmärksamma?
Mm.
Så kan det ju komma fram någonting som vi behöver jobba med och då hugger man ju ganska snabbt på det.
Okej. Okay. Vad kan det vara?
Ja, men det kan vara allt ifrån att det till exempel är för stor arbetsmängd eller någonting med någon kommunikation någonstans i organisationen och så vidare.
Mm. Jag har inte... Nej, men säg det, Jörgen.
Ni är ungefär 80 medarbetare i dagens läge.
Ja, 82 är vi till och med idag.
82 idag. Det som är fascinerande med ömsen är alla de yrken ni har där. Ni har de som ser till att matsalen fungerar. Ni har de som räknar risker på en nivå som närmast är att på Nobelpristagarlevel. Ni har matematiker, ni har jurister, ni har vanliga säljare. Ni har folk av precis alla sorter. Det är en utmaning för en HR-människa. Du måste alltså kunna prata med både bollar och fyrkanter om man uttrycker det lite så.
Jo, fast så är det väl nästan på alla arbetsplatser. Att det finns av olika sorter, så att säga. Så jag tycker inte att det är, alltså, har man tydliga roller, att folk vet vad de ska göra. Det vi har märkt är att vi har ju vuxit ganska mycket i ömsen på de senaste 5 åren. Att man har gått från 50 till 82 anställda. Och vi har haft också generationsskifte, så att det har ju anställts väldigt mycket nya människor. Och det är ju utmanande att ha mycket nya människor i ett företag. Så att man måste ha ordning, liksom, i process, ha tydlighet och struktur i processen hur vi jobbar. Och sen så tycker jag att ledningen är jätteduktiga på att vara transparenta. Att vad det vi håller på med, vad det vi tänker göra. Och berätta det till personalen. Så att då spelar det ingen roll om du jobbar i köket eller om du jobbar på IT eller är jurist, så får du ju samma information. Om det sen berör din dagliga arbetsuppgift eller inte. Men du vet åtminstone vad ömsen tänker.
82, jag tror det ska vara fler. Men alltså man känner, alla känner ju till ömsen, men det är inte supermånga.
Så. Nej.
Eller 80 är ju ganska många.
Det där vi pratade om förut, det är ju Ålands mesta bolag. Det är bolag som mest av allt definierar Åland. Det fanns långt innan självstyrelsen tillkom och så där har man hållit på.
Ja.
Är det att nästan alla ålänningar har en relation till ömsen? Det är väl det som gör det kanske. Att någon gång under sin livstid så har ju nästan alla någon försäkring i ömsen.
Mm. Ja, så är det väl. Får vi hoppas.
Eller hur?
Ja. Ni börjar bygga det här nya kontoret under pandemin, som ju förändrar sättet vi, så att säga, alla jobbar på, men för många, för oss kontorsråttor, så har det ju inneburit en stor förändring och sådär. Vad har ni sett där? Har allt gått tillbaka som normalt nu, eller har ni liksom, kör ni på lite distansarbete? Och hur har det varit och hur är det liksom, och vad tror du händer?
Jag
har en lätt fråga.
Ja, eller hur? Ja. Kan svara ja eller nej.
Ja.
Nej, men som alla andra när pandemin kom. Vi hade ju den fördelen att eftersom vi skulle renovera hade vi redan flyttat ut på 5-6 olika platser vid det laget. Så vi satt utspridda färdigt. Så vi hade redan lärt oss lite att kommunicera med varandra på ett annat sätt internt. För att vi satt på olika ställen. Och sen så blev vi ju tvingade förstås till distansarbete och sitta hemma. Och då behövde vi hitta digitala lösningar för det. Och det funkar det också. Och nu har vi kommit tillbaka till kontor och många längtar tillbaka. Och sen har vi några som inte längtar tillbaka. Det har mycket att göra med karaktären på arbete faktiskt där. Men vi har ett internt regelverk att man får jobba på distans. Men vi har en begränsning. Vi vill att man ska vara på plats 2 dagar i veckan. Och då kan man styra sitt arbete så att just möten och sånt kan hållas de dagarna. Och det är också för att man ska träffa sina kollegor. Vi vill också ha koll på vår personal, hur de mår. Alltså det är för deras skull, lika mycket som för ömsens skull.
Men att jobba 3 dagar hemifrån i veckan, det är helt okej. Okay. Ja. Det får man göra liksom. Yes. Utan att behöva gå och be om lov. Sådär.
Ja, det är helt okej.
Okay. Är det något som infördes av pandemin när ni alltid haft det?
Nej, ja, det kom under pandemin. Före det hade man nog aldrig jobbat varken på distans egentligen och inte speciellt flexibelt överlag med arbetstiden. Men det har ändrat faktiskt under den här tiden.
Jag undrar, vem var det som ändrade uppfattning om det där? Var det liksom arbetsgivaren som har sett på distansarbete som någonting dåligt? Att nej, om vi låter folk jobba hemma, då är de bara ute i trädgården. Eller var det arbetstagarna som tyckte att det här gick? Eller vad tror ni? Vad är det som har hänt? För det var ju ganska så här ovanligt att jobba på distans före pandemin. Varför? Det funkar ju.
Men jag tror mycket av alltså, bara hur den liksom vanliga arbetsprocessen ser ut. Så man har ju en tendens att göra som man alltid har gjort. Och då var det ju helt klart som det var innan pandemin lättare att jobba på plats. Man har mycket papper och så vidare. Men sen blev vi ju tvingade till förändring. Mm. Det är lite så människan kanske funkar. Att om man blir tvingad till det så finns det ju massa lösningar som är jättebra, visar det sig. Så att på den vägen så har det ju liksom blivit möjligt. Och då också arbetsgivaren sett att det här funkar ju bra.
Mm. Om man jobbar på distans så måste man jobba mer digitalt. Gör ni det? Liksom hur har ni löst det?
Ja, alltså egentligen alla som jobbar, alla har egna laptopar och kan jobba egentligen var som helst ifrån då. Och det är ju, det mesta arbete går ju via den. Sen jobbar vi ju förstås med att digitalisera våra arbetssätt överlag. Alltså det finns ju mycket rutinarbete och så vidare som man skulle kunna robotisera och göra enklare för att också göra jobbet roligare för det som sen ska göras och någon annan maskin gör det tråkjobbet liksom. Så att, men ju mera sådana lösningar man hittar, men det handlar ju mycket om att hitta lösningar för hur man samarbetar och det behöver inte alltid vara tekniska lösningar heller, det kan ju också vara sätt att hur bestämmer vi att vi träffas digitalt.
Ja, ja.
Hur förbereder ni er för du jobbar ju då med folk dagligdags och några av dem som jobbar inom ömsen som måste också fixa de svåra samtalen för affärsidén är ju egentligen att finnas där när olyckorna är framme. Hur förbereder ni er på sånt? Då kan ni diskutera tillsammans hur man gör. Eller? Jag är rätt fascinerad över sådana människor som klarar av det tuffa samtalet på ett fint sätt. Hur brukar ni förbereda er för sånt?
Ja, alltså, nu har vi som tur att vi har ju väldigt erfarna. Det är ju skadereglerarna som framförallt hamnar i de där situationerna. Och de vi har är ju väldigt erfarna. Och sen jobbar vi mycket internt att stötta varandra i dels att besluten ska kännas rätt och att man ska känna att någon har min rygg här hemma. Och sen förstås utbildning i att bemöta människor och kunder då i olika situationer.
Mm. En sak som jag tror du är intresserad av, hoppas jag, är ju hållbarhet.
Ja.
Vi jobbar ju lite ihop med det där ibland på kvällstid då och då så där, försöker rädda världen, eller Åland åtminstone. Hur ser ni på hållbarhet i synnerhet i samband med personalfrågor och så där? Hur jobbar ni? Jag tänker att distansarbete kan ju vara bra på det sättet att det kan ju minska vårt resande i och med att vi ålänningar bor ju lite ute i spenaten ofta så där. Hur jobbar ni med det här? Vad har du själv för tankar på vad man kan göra och så?
Ja, som sagt, jag är ju jätteintresserad och inom mitt yrke är det ju framförallt den sociala hållbarheten som ofta kommer på tal. Och egentligen allt vi gör i våra personalfrågor så handlar ju om att vara socialt hållbara. Och just när det gäller distansarbete så är det ju förstås en hållbarhetsfråga det också. Hur du tar dig till jobbet och om du behöver ta dig till jobbet. Vi var ju med i den här Bärkraft storföretagsgruppens kampanj här tidigare i år med hållbara färdsätt. Och dels har vi de som är på distans så de åker ingenstans. Men de som tog sig till kontoret så var jättemånga som var med i den här kampanjen och faktiskt skaffade sig nya vanor. Börja åka buss, börja samåka. Någon börjar cykla och så vidare. Så att det var ju jättebra.
Hänger de ihop de här två? Alltså det här sociala hållbarheten och välmående och sådär med den här miljömässiga hållbarheten. Hållbara färdsätt, det kan ju både vara ett sätt att få folk att liksom må bättre också. Inte bara liksom undvika att släppa ut saker.
Ja, men det är väl så. Det är väl det absolut bästa. När det är både och.
Ja.
Så att, men jag tror vi behöver bli bättre att prata om den här sociala hållbarheten och också ekonomiska hållbarheten. Man pratar hållbarhet, för många är det faktiskt bara miljö. Ja, men vi ska inte använda engångsgrejer. Men det finns ju så mycket annat som du kan vinna genom att vara miljömässigt hållbar, så får du också en social hållbarhet på köpet.
Hur länge till måste vi dras med ordet hållbarhet? Är det inte dags till steka det snart?
Det borde väl vara en självklarhet.
Ja, faktiskt. Det är ungefär som bondförnuft som man förr pratade om. Det är ju att man ska bära sig åt som folk då och inte göra dumma saker.
Ja, men jag var på kock och säga, är det här vettigt?
Ja,
exakt. Det är den åländska varianten av hållbarhet. Är
precis,
det
är det riktigt vettigt det här?
Ja. Men hållbarhet, jag blir en sån här som reagerar så att om någon slår mig i skallen med begreppet hållbarhet för många gånger så slutar jag lyssna nästan med flit.
Exakt.
Och det är så här, ja, man tror man måste kanske påminna sig om så här självklarheter. Det är så här som företag pratar ofta, vi ska liksom, man måste jobba med att skapa värde för kunderna. Men det är så här, det är samma sak, men det är liksom existensberättningen för ett företag att göra det. Mm. Det är allt man ska göra. Man måste ändå så här påminna sig själv om det och så där.
Mm.
Så, ja. Har du några fler frågor, Jörgen? Om MSN?
Massor egentligen, för jag tycker det här är oerhört intressant för när du jobbar med människor. Jag tror att det är en bana som jag kanske ska ha valt om jag ska börja studera på nytt någon gång. För det du gör är att försöka få dem att växa. Det måste vara målet med all HR-verksamhet på något sätt. Kan man använda samma metod för alla när du ska få folk att växa? Går det att prata likadant till män som till kvinnor, till unga som till gamla, till matematiker som till kockar? Hur gör du? Finns det one size fit all när det gäller coachning inom HR-verksamheten?
Nej, alltså, det finns det ju inte. Det är olika på individer. Kanske inte behöver vara nödvändigtvis olika för att ålder eller vad man jobbar med, utan man är olika som personer egentligen. Och det finns många som är nöjda att gå till sin arbetsplats och göra sitt jobb och gå hem. Och vill att det ska vara ganska enkelt. Och andra så behöver utmaningar, behöver just utvecklas för att liksom vilja vara kvar och tycka det är roligt. För det är gärna det som är min drivkraft, att det ska vara roligt att gå på jobb. Det är ju en jättestor del av våra liv. Och ännu längre blir det, pensionen liksom blir längre och längre bort. Att det behöver ju vara roligt att gå på jobb. Det ska inte vara någonting man gör för att sen kunna fara hem och ha kul. Så att, men man måste ju tänka att det är olika för olika människor.
Ja, alla tänker ju inte så. Jag vet inte om det är fel heller. Vissa tänker ju sådär liksom. Jag vill kunna ha skoj på min fritid för att ha det. Då måste jag ha ett jobb. Så jag går dit och gör vad jag ska. Sen går jag hem och så gör jag skoj.
Det har ju med ambition att göra det. Det finns de som vill flyga till månen och det finns de som absolut inte vill göra det. Och det är ju ingen... Den ena är inte sämre än den andra. De är bara annorlunda.
Ja, och jag tänker att så länge om man från arbetsgivaren ser det då är nöjd att det är det här jobbet som ska göras och det blir gjort av den här personen. För det finns ju olika liksom, svårighetsgrad i arbetsuppgifter också. Att du behöver inte liksom drömma om månen för vissa jobb. Men för andra jobb behöver du göra det. Så det gäller ju mer då att ha rätt person på rätt plats. Och det kan ju vara ändå en utmaning att hjälpa någon att se vad man mår bäst. För det handlar ju om det också. En människa som har för stora krav som egentligen inte vill ha det. Den trivs ju inte. Är den på rätt plats då? Kanske den borde göra någonting annat.
Mm. Hur har ni med alltså rekrytering och sådär? För många är det ju svårt att rekrytera på Åland. Det har ofta funnits många lediga jobb och sådär. Och sen finns det vissa yrkesgrupper som det inte finns så många av. Och så där. Hur är det hos er? Finns det folk som ni behöver och vill folk jobba på ömsen? Eller skyr de er som pesten?
Alla vill jobba på ömsen. Nej, men alltså vi har ju så varierande då vad vi behöver för kompetenser också. Vissa kategorier finns det mera att välja. Och sen har vi, just om vi pratar sen specialistkompetenser, så är det ju svårare att få tag på. IT och tech är överlag svårare att få tag på folk. Matematiker är väl inte heller så att de växer på trän. Så att där har vi ju utmaningar förstås. Och jag tänker där är det väl både för- och nackdel med digitaliseringen. Att det öppnar ju upp för att vi kan hitta kandidater utanför Åland.
Mm.
Men det öppnar ju också upp för ålänningarna att hitta jobb på andra platser.
Ja, ja. Så Facebook det och alla de sparkar ju tiotusentals IT-människor, så nu får ni vara där och fiska bara.
Ja, precis. Ja.
Vi har ett pingisbord kan ni säga.
Ja. Och ett gym.
Och ett gym.
Och en personalmat så.
Ja.
Om du skulle drista dig till att sätta ett ömsen på där som var där för 10 år sedan och jämföra det med ett ömsen som du sätter bredvid idag. Vad är de stora skillnaderna skulle du säga? Vad har hänt under dessa 10 år? Bortsett från det uppenbara att ni har byggt ett nytt hus och sånt. Men vad är din beskrivning av vad har hänt?
Ja, jag har inte varit med på hela den resan förstås. Men om man nu ser inom branschen så har ju alltid varit reglerad. Men har blivit ännu mer reglerad. Den liknar ju liksom bankvärlden. Och det sätter ju sina spår. Men det är på ett bra sätt egentligen. För det tvingar ju fram strukturer och regler för saker och ting. Och det är bra för ett företag, tror jag ändå. Så att det är väl det som är skillnaden. Och idag tycker jag också att vi har en väldigt liksom, mer tydlig riktning vart vi vill. Och liksom jobbar medvetet för att komma dit.
Hur har ni, för ni har under de senaste åren lanserat ganska många nya försäkringsprodukter, får man också säga. Hur har det landat i organisationen? Tar er personal till sig utmaningarna som en sån här grej att yes, det där ska vi göra, eller hur? Lättare sagt borde frågan ställas, hur gör du för att alla ska göra så?
Nej, men där är det väl igen att man, personalen hela tiden vet vad vi gör och vad vi planerar framåt, så gör att då är man ju med på tåget på något sätt. Och jag har nog aldrig upplevt att det skulle finnas någon som inte vill att vi ska utvecklas och göra de här sakerna.
Så man vill utveckling, det är det som är. Mm.
Hur många liksom kundbesök har ni så här en normal vecka och minskar det där, på samma sätt som ni gjort hos banken, att man sköter sina försäkringsärenden online och sådär? Kom åt det också, den människan. Försöker tänka själv när jag ser ansvar till försäkringsbolagen. Nu är det väl lite ofta så att man anmäler vad som har hänt online och sådär. Är det bra med det? Sådär?
Man kan ju göra det digitalt via vår hemsida. Och vi vill ju förstås, blir ju mer tillgängliga för kunderna den vägen. Men vi märker att många vill komma in, för skador och försäkringar, det är ganska viktigt ändå för människan sen när det händer. Mm. Att man får någon att prata med. Och vi märker också i kundundersökningar, så vill man att vi fortfarande ska finnas fysiskt där för dem. Fast man också vill ha den här förstås digitala kanalen. Så att det blir nästan så att det blir ett moment till snarare för vår personal. Men för kunden så är det ju en bra sak att man kan anmäla sin skada vilken tid på dygnet som helst. Men sen kan man ändå komma in eller ringa och prata med någon som kan.
Mm. Det är som när man kör på ett rådjur, så kan man komma in och hålla någon i handen och säga att det händer många.
Jag tänkte just säga det, att man gör dessutom trevliga skadereglerare, så det är ju bara det.
Det är inte så farligt.
Nej, exakt. Det är inte en oviktig del i det här. Va? När någonting har gått på tåk, att någon säger direkt, ja men det är inte så farligt, där har hänt andra.
Ja. Oj, oj. Bra. Var vi klara med ömsen då kanske? Och arbetsplatser?
Vi blir aldrig klara med dem. Sen kommer alltid till vara med. Jag har varit med 150 år före amerikanska inbördeskriget och Coca-Cola.
Ja, det känns som en ganska stabil verksamhet också. Om vi får en lågkonjunktur nu, ta i trä, så är väl kanske inte försäkringar det första man drar in på. Eller?
Nej.
Nej. Det kommer
rulla på. Vi är glada för att det finns och att vi kan prata om det framförallt. Mm. Det är fint.
Mm. Bra. Vet du Lucia då? Har någon av er varit Lucia någon gång?
Jag kan minnas, tror jag.
Nej, men jag tycker ju att det är fint att man har utsett en Lucia igen. Jag har en liten grej med det där.
Kommer det en hyllning eller en sågning av konceptet?
Jag är lite osäker faktiskt. Ja,
okej, vi får se om det landar det här.
Allt annat så har vi verkligen gjort mera jämställt. Vi har faktiskt försökt göra det mera jämställt. Och vi har aktivt arbetat på det på olika sätt, och jämställdhet är ett av de stora målen. Och då undrar jag, hur har egentligen en tävling som Lucia överlevt under alla dessa år? Vad är det som gör att vi fortfarande tycker att det är helt okej att man sätter upp ett gäng tjejer och så väljer man ut vem av dem som man tycker ska bära ett ljus? Det är inte långt ifrån de här skönhetstävlingarna som man tidigare har pratat om och faktiskt såga i små bitar. Nu är det inte så, jag vet att det inte är så. Och jag vet att det är jättefint och det med sång och sånt. Men jag tänkte att nu när jag har så kloka människor med mig, så måste jag få ställa frågan. Hur har det här just klarat sig?
Det ska väl lite när du säger det, jag vet inte riktigt. Hur borde man göra istället då?
Jag är inte säker, jag vet inte. Jag menar inte med klok människa just du, Fredrik. Jag tänkte mera på Mika. Hur ser du det?
Jag försökte rädda henne här.
Ja, för jag blev också fundersam. Jag har inte riktigt tänkt på det. För annars tycker jag att traditioner i sig tycker jag är ganska bra att finns. Det skapar någon sorts mening och tillhörighet. Men just det där låter ju lite unket när du säger så där.
Mm. Men jag kan väl tänka så här. De har väl den här omröstningen. Man har väl omröstningen för att då skänker folk pengar när man röstar. Och så går det till välgörande ändamål. Mm. Om man skulle utse en Lucia genom så här intervjuer, en audition och så väljer man den som sjunger bäst och sådär. Hur ska man då få in alla de här välgörande pengarna? Så det är väl kanske det. Och jag tycker att det är bra att man tar in pengar. Sådär.
Ända målen helgar med.
Ja, lite grann sådär. Det som VM kan ta, fast tvärtom.
Men jag vill absolut, det ska inte uppfattas som kritik, för jag står ju själv vid Lucia-tåget och tittar. Det är jättefint med sång och allting och mysigt och allt det där. Alltihopa. Men jag tänker det som en del i samhället som vi håller på att bygga, så börjar det kännas så här att hur har just det här klarat sig?
Nu tänker jag döpa det här poddavsnittet till Jörgen Pettersson. Lägg ner Lucia.
Jag sa inte så. Jag var väldigt noga med att det var en nyanserad fråga.
Ja. Nej, men det ska bli mysigt med Lucia.
Ja, jag tycker också det, med pepparkakor och lussebullar och hela det där.
Men lite bara... tur så får jag gå på min första Lucia-morgon på ett dagis på snart 40 år. Så att det ska bli spännande om alla håller sig friska. Det är det med småbarn, de är ju sällan friska. Va?
Mm, exakt så är det. Ja.
Har ni Lucia på ömsen?
Nej. Nej, alltså vi har ingen egen Lucia. Något år tror jag faktiskt att Ålands Lucia kanske har varit dit och lussa. I år har vi ju öppet hus på Lucia.
Mm-hmm. Se där, vilken tur att jag nämnde
alltså,
det här.
Alltså vi har att man får komma på besök mellan 15 och 18.
På faktiskt. Den 13 december?
Ja.
Mellan 15 och 18 på ömsen. Så när ni ändå ska till stan för att se Lucia, så ska man vika in till ömsen och få pepparkaka och lussebulle.
Ja, glögg.
Och glögg.
Varmkorv?
Nej, jag tror inte jag lovar varken korv eller bulle, men pepparkaka och glögg lovar jag.
Pepparkaka och glögg.
Och en liten titt.
Det där var ju jättebra. Då fick vi det klarlagt också. Då kan man samtidigt gå och se på Lucia. För Lucia är en fin tradition. Det var inte det som jag ville säga, bara för tydliggörande.
Mm. Bra. Jag har en grej som jag skulle prata om innan vi kommer till veckans hyllningar. Och det är en spaning som jag gjort, något som jag irriterar mig på. Man pratar ganska mycket om den här räntan som stiger nu. Eller olika räntor som stiger.
Du och dina kompisar, vi andra bryr oss inte så mycket.
Nej, men jag har läst någon ledare, någon tidning och sådär. Och vinkeln nu är alltid att det är dåligt att räntan stiger. Har ni sett att äntligen stiger räntan? Har ni sett någon som har skrivit det någonstans eller sagt det? Nej.
De flesta har lån och inte tillgångar, Fredrik.
Ja, men min poäng är så här. Egentligen så är det bra att en ekonomi har en rimlig ränta på några procent. Och vet ni varför? Ja, det finns flera olika skäl. Men om vi någonsin har tänkt gå i pension till exempel, så är det väldigt behändigt om våra pensionspengar, som där en viss andel måste placeras i räntebärande instrument, att de ger någon avkastning. Annars blir det lite kämpigt när vi ska gå i pension. Så tänk på det. Ja. Jag tycker det är bra att räntan stiger också. Det är ju sunt att den ska vara några procent. Eller hur, Jörgen, du som har varit med?
Fredrik kräver högre räntor.
Ja, precis. Det blir andra rubriken på den här podden. Räntorna är alldeles för låga. Jörgen är mindre råd. Har du tagit ett stort lån nyligen?
Nej, det har jag inte. Men jag tycker att det skulle vara bra med. Jag gillar låga räntor.
Du gillar låga räntor, ja.
Bra för alla unga människor som har byggt hus och sådant. De behöver faktiskt inte höga räntor. De behöver låga räntor, Fredrik.
Det är bara jag och alla boomer som gillar när det är höga räntor.
Ja, just ja, det.
Bra.
Gammalmodigt, konservativt, räntehöka. De ska bort.
Ömsens försäkringsmatematiker, de gillar säkert räntor. Tror ni inte?
Det är en fantastisk yrkesgrupp. Hur många sådana har ni hos er på Ömsen? Jag bara måste ställa frågan. Aktuarier, kallas det för det?
Aktuariefunktionen, ja, den är ju lagstadgad.
Oh.
Vi har, om man kan säga, vi har tre utbildade matematiker.
Det där är en fascinerande yrkesgrupp alltså. Mm. De räknar på allt.
Jag håller med. Jag räknar inte så mycket.
vad kännetecknar en matematiker enligt din mening? Hur syns det på utsidan?
Nej, absolut inte. Men det är att de älskar siffror. Allting liksom på något vis räknas om i siffror. Egentligen vad du än pratar om, så kan det komma en siffra på det.
Ungefär som Fredrik. Han brukar göra så.
Lite lagd åt det hållet, jo.
Faktiskt. Dödsmetall och matematik.
Det går också att räkna i siffror. Musik är väldigt mycket siffror. Sådär. Det är 3 år och 5 år. Och sådär. Ja, ni vet. Bra. Bra, då ska vi ta veckans hyllningar. Jag tänker börja med Jörgen idag, tror jag. Så får vår gäst
göra sig redo. Tänk på saken lite.
Ja.
Jag fortsätter att kasta sten i glashus. Jag tänker hylla fotbolls-VM idag. Ja. för att ingen annan gör det. Inte för att det är Qatar, för det tycker jag inte om. Och inte för att FIFA gör som de gör, för det tycker jag inte heller om. Men fotbolls-VM är en snackis över hela världen och skapar påverkan. De har sett till att Kina nu dras med uppror, eftersom kineserna har sett att på läktaren sitter folk utan masker. De har väckt debatten kring HBTQ-rättigheter genom den här armbinden som nu plötsligt är en snackis över hela världen för att de inte fick ha den. De höll för munnen när iranska landslaget spelade för att markera tystnadskulturen som måste bort. Fotboll sätter fart på snackisen över hela världen. Och det tycker jag att det är värt att hyllas. Förutom att matcherna nu och då är spännande. Vilket jag inte är säker på, för jag bojkottar det egentligen, så jag inte sitter så många. Men i alla fall.
Om man inte gillar Qatar så kan
till
man...
Till fotbolls-VM.
Ja, jag stämmer inte in i det. Men om man kan trösta sig med att landet som arrangerar fotbolls-VM, de får ofta en väldigt svag BNP-utveckling de kommande åren. Men landet som vinner fotbolls-VM får ofta en ganska stark utveckling av BNP. Så man ska vinna fotbolls-VM, inte arrangera det. Det är det som är hemligheten. Bra. Mika, vem vill du hylla eller vad?
Jag vill faktiskt passa på när det råkar sig så bra att hylla min mamma som fyller 70 år imorgon.
Wow! Oj.
Det tycker jag är värt att hylla. Och jag tänker med henne kan jag hylla andra som är som hon. Jag tänker på eldsjälar. De här som engagerar sig och ideellt och faktiskt är handlingskraftiga och gör saker. Inte där som många bara tycker att det där borde man kanske tänka på, stackars de där. Hon gör. Mamma är en sån. Så att, då vill jag hylla eldsjälar.
Bra hyllning. Mm. Det låter min hyllning som vanligt jättekonstig.
Men jag hinner, det där hördes inte, men jag himlar med ögonen.
Ja, det hördes ändå in i båten. Nej, men så här. Jag har kämpat med att lägga ner till min kära Ivars fjärden.
Ivarskärsfjärden
hela hösten. Och det har varit ett enda långt elände. Det har inte funnits någon fisk överhuvudtaget. Det har varit helt bedrövligt. Tills i helgen. Nu lossnade. Två nät fyllda av gös och sik och abborre. Så det var fiskfest hos familjen Lundberg Rosenqvist igår kväll, kan jag säga. Jätteskoj. Som man har kämpat.
Ser du mer i det som hände än att du bara fick fisk på nätet?
Någonting sådär bibliskt med Jesus?
Nej, jag tänker mer som trägen vinner, för du har ju försökt rätt många gånger ändå.
Jag skrev faktiskt, jag tog ett foto och skickade till min svärfar och skrev trägen vinner.
Du gjorde det? Ja. Se där! Så du som har förringat mannen och havet hela tiden, ja. Så plötsligt så ser du att det finns en större mening med ditt fiske.
Ja, och sen när jag rodde därifrån, det var blankt på Givarskärsfjärden när jag rodde därifrån, det var en fantastisk vintermorgon, så stack en säl upp huvud ur vattnet. Och då kändes det ännu bättre, det var som att jag snuvade dig på din mat, din säl, usling.
Under den karga ytan finns ett hjärta. Mm. Mika, det är du som HR som har tagit fram det här idag. Det här ska han aldrig ha sagt annars.
Nej, men det är konstnärliga. Snyggt, jag kom fram där. Och sen när man kommer land och såg de här arga tallarna som står, då tänker man att det är nog helt rimligt att dödsmetallen föddes i Norden. Det ser lite elakt ut det här den här naturen så här års.
Så här målande tror jag aldrig har hört Fredrik uttrycka sig. Du har alldeles tydligt en god inverkan på folk, Mika.
Kanske jag borde skriva en roman. Du kan
ja,
vara min
det
coach.
Borde göra.
Mika,
ja, kan jag måla med ord? Ja.
Mika fick dig att växa idag. Precis så ska en HR fungera.
Mm. Nu är det dags att kokoa här, tycker jag. Jag behöver ställa mig upp. Jag känner att jag får en blodpropp i benen.
Koko
säger vi. Då säger vi tack, Mika, för att du ville komma och prata lite med oss.
Tack.
Och så säger vi tack och förlåt då.
Tack och förlåt.
Tack.
Nu har du lyssnat så här långt, så nu kan du ge oss en liten stund till, tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.